podcast från Nöjesbladet.
Hej och välkomna till Tronspelet, Nöjesbladets våldsamma succépodd. Ja, det är faktiskt en våldsam succé det här. Jag heter, det är en podd om The Game of Thrones. Jag heter Marcus Larsson och jobbar som rockjournalist på Aftonbladet. Och med mig har jag
Magnus Edlund, fantasyexpert och klickredaktör.
Och
Sandra Weibro, någon slags tv-nörd, tv-kringkör-aktigt.
Ja, det är många låtsastitlar som flyger omkring i det här rummet nu, men vi menar dem på riktigt.
Absolut.
Innan vi börjar så har Magnus ett klargörande att göra, eller du ska kanske till och med göra pudla.
Alltså, jag... Det har kommit till min uppmärksamhet, återigen, att jag ofta har fel när jag tänker. Kan man säga så?
Det kan man absolut säga. Det här handlar om förra avsnittet.
Precis, jag hade en utläggning om Tyrion och hur han kan vara en Targaryen.
Ja. Och du fick ett bevis på att vi har lyssnare.
Ja, vi har lyssnare. Jag fick lite mail faktiskt.
Oj, oj.
Lars Eriksson mailade in och jag läser upp lite här. Magnus tycks inte ha någon tur med de olika Aegon-kungarna. I det här programmet pratar han om teorin att Tyrion skulle vara en oäkta son till den sista Targaryen-kungen, den galne kungen. Så långt stämmer det. Men det var inte Aegon den femte som påstås i programmet, utan Aerys den andra. Jag tog fel på kungen. Det är som att säga, först Albert av Monaco. Det är bara vansinnigt.
Det är som att ta nuvarande Chab och förväxla honom med Gustav den femte.
Ja, men typ.
Okej. Okay.
Fullständigt haveri i alla fall, så det ber jag om ursäkt för.
Men det slutar inte där.
Nej, det slutar inte där. Sofie Wallin har mejlat och hon skriver: nu kanske det var lite svårt med det där med tidslinjer igen. Så fortsätter hon: Tyrion är den yngsta av Lannister-barnen. Deras mamma dog när han föddes. Om han skulle vara hälften Targaryen på grund av en liten händelse vid Tywin och mamma Lannisters bröllop, borde väl Tyrion vara äldst? Och om han är äldst så kan han inte orsaka sin mammas död vid sin födsel. Då skulle ju nämligen inte Jaime och Cersei finnas. Nej, så...
Ja, alltså lite logik.
Ja, det, så här. Jag tog upp en teori då som att jag hade fel.
Jag är inte riktigt med.
Nej, okej, så här. Jag sa att det finns en teori som handlar om att Tyrion är halv Targaryen. Och den utgår bland annat från att den galne kungen, nu läser jag innantill, Aerys den andra, låg med Tyrions morsa vid bröllopet. Så. Men eftersom Tyrion är den yngste i familjen så kan ju inte han vara den första som avlades. Om ni förstår. Ja, såklart. Men teorin handlar ju om att den här händelsen som enligt böckerna skedde på Tywin Lannister och hans frus bröllop.
Ja.
Att det är ett bevis för att det fanns en relation mellan då mamma Lannister och den galne kungen. Som kanske har fortsatt i flera år efter.
Ja, det är...
kan vi lämna det här mina misslyckanden?
Det finns helt enkelt många buksvågrar i den här serien.
Ja.
Du har fått lite medhåll också. Så ja. Det är inte bara bashing av Magnus idag.
Tack och lov. Carl Fjällborg har mejlat in. Undrar om han är släkt med vår kollega Carolina Fjällborg.
Ja, det är lite oklart.
Skitsamma. Han skriver så här: förutom de här ledtrådarna som nämns så tycker jag handlingen känns snyggt upplagd och kan leda till ett stort slag där Tyrion, Daenerys och Jon Snow, de tre huvudkaraktärerna som också visar sig vara Targaryens syskon, måste bekämpa The White Walkers tillsammans på sina drakar.
Alltså jag tänker att det här är någon slags dröm för dig också.
Jag vill ju se det här hända.
Ja, om inte annat så att det ska bli lättare att följa med i serien, att de här storspelarna ska liksom börja förenas någonstans i den här storyn.
Det vore
nice.
Men
fortsätt mejla in till tronspelet@aftonbladet.se. Ni kan twittra till oss på #tronspelet. Eller framförallt ringa in till våran stödtelefon på 087252357. Och vi har faktiskt fått ett samtal som du kan spela upp, Magnus.
Jag spelar upp.
Hej, jag heter Johan Edling och jag ringer från Centralbron. Vi måste snacka om när Jon Snow kom till liv igår. Jag blev så jävla besviken. Vad fan? Borde du inte ha krävt lite mer liksom? Den där häxan, hon sa några ramsor och klippte av en hårlock. Vad fan är hon? Vad fan är hon, bomperibossa eller? Borde du inte bara typ slängt på ett barn på en eld eller något, i alla fall? Så det blev någon slags moraliskt dilemma att han började leva. Nej, besviken. Hej, tack.
Han var besviken.
Ja,
ja, det väcker ju mycket känslor, den här återupplivandet, de har ju märkt. Jag hade en kollega bara tidigare idag faktiskt som satt och var arg över att Jon Snow var tillbaka i livet och tyckte det liksom, ja, men devalverade alla dödsfall i hela serien.
Ja, fast stämmer inte det då? I teorin kan ju Melisandre rida omkring och väcka upp alla som någonsin har varit döda i serien. Dödar inte det här spänningen, Sandra?
Ja, fast sen är ju frågan liksom hur mycket liksom det var Melisandres liksom trollkonst. Om det var något annat där, liksom att det fanns något inom Jon Snow själv. Jag vet inte, det kändes bara som att jag tyckte också det var väldigt mesig ritual han hade. Så det kändes som att, var det hunden som väckte upp henne kanske?
Ja, jag hade ju min teori om att Jon Snow bodde inne i hunden.
Men den var fel igen.
Ja.
Men i alla fall, ja. Jon Snow är inte död. Han rör ju på sig, kan man säga. Och det för oss ju rakt in i avsnitt 3 som heter Oathbreaker, som ju börjar med en ganska så här nyvaken Jon Snow. Han lever, men han är inte sig riktigt lik längre. Jag tycker att alltså det är väldigt, jag kan bara säga att Jon Snow är tillbaka väcker ju liksom fler frågor än vad det ger svar. Varför är han tillbaka? Och framförallt när han mot slutet av avsnittet lämnar The Night Watch i en sorts nyckelscen, eftersom det beror väl på att hans löfte är väl avklarat, för han har ju dött. Han har vaktat muren till sin död.
Ja, det är ju därför man undrar liksom, varför heter avsnittet Oathbreaker? För alltså, om han har dött så har han väl liksom avklarat sitt löfte att han ska liksom vara med i Night Watch tills han dör.
Mm.
Så det är lite otydligt där liksom. Då är han ju ingen edsbrytare.
Döden bryter alla eder kanske.
Mm, så kan det vara.
Eller syftar den på Samuel Tarly, som hade ljugit lite för sin girlfriend.
Den kan ju syfta på ganska många saker i det här avsnittet. Jag tycker det är ganska glas. Alltså, det går ju att koppla det till Jon Snow, eftersom de flesta liksom förutsätter ju att han ska fortfarande vara där och leda The Night Watch.
Ja, det här var ju en, alltså jag, det här var en, vilken jävla twist.
My watch is ended.
Ja, men att han gick därifrån.
Ja, för det naturliga hade ju varit att han hade stannat. Eller det man hade förväntat sig var väl att han skulle stanna och fightas. Och att han skulle få möta Sansa som är på väg.
Precis.
Men alltså, det är ju ett sätt för Målsfatt att visa att han är förändrad. Han är ju inte sig lik efter döden. Han har ju sett att det finns ingenting efteråt. Mm. Det är bara ett stort mörker. Men vad man undrar när han lämnar över sin kaptens mantel och drar iväg. Var stövlar han iväg, tror ni?
Du, Magnus, du trodde att det var norrut för att, på grund av den utgången han valde.
Ja, han går ju genom någon sorts stentunnel, som jag uppfattade. Det kan ju, och den, så ser tunneln ut som går under muren. Eller visst, det kanske var en liksom borgmur som han skymtar lite, att han var på väg söderut.
Han måste ju ha något mål, han kan inte bara ut och liksom vandra random. Liksom.
Ja, för det är intressant också. George R.R. Martin har sagt vid något tillfälle, jag kommer inte ihåg riktigt när, att i varje fall i böckerna, när någon växer upp från de döda, så kommer de tillbaks och har liksom ett syfte, eller en grej som de brinner för väldigt, väldigt mycket. Och då är frågan, vad är det då Snow? Vad är hans syfte i sådana fall?
Ja, men det är väl det som är kanske den stora frågan i den här säsongen. För det intressanta är ju också att Kit Harington har aldrig, som spelar Jon Snow, har aldrig haft fler inspelningsdagar under den här säsongen. Det vill säga att han stövlar iväg genom den stengången, oavsett om han går norrut eller söderut, så innebär att han kommer ju, han stövlar inte ut ur handlingen som vissa brukar göra i den här serien, utan han kommer ju vara med väldigt mycket antagligen. Och det roliga är att det var så stort hemlighetsmakeri kring Jon Snows medverkan, eller Kit Harringtons medverkan i år, så han fick aldrig, man fick aldrig säga namnet Jon Snow under hela inspelningen av sjätte säsongen.
Att de lyckades med det?
Man fick inte skriva in det i manus, de som skötte om garderoben fick inte prata om Jon Snow, man fick inte prata om Jon Snow mellan tagningarna, utan kodnamnet var Lord Commander.
Det är ganska genomskinligt kodnamn å andra sidan.
Ja, fast det går ju, det är väl inte lika genomskinligt som Jon Snow?
Nej. Men det är ju... Ja,
Och en rolig detalj är att den här inspelningen, för att återknyta till det våran uppmärksamma läsare Johan Edling sa, den här lite lama uppväckningsscenen när Jon Snow gör en både Bobby Ewing och Jesus och uppstår från de döda. Den tog ju ett tag, så han fick ju ligga naken Kit Harington på det där bordet. Och hon som spelar Melisandre hade då ett helt annat smeknamn på honom än Lord Commander. Kan ni gissa vilket? Det har att göra med L och C.
Little Cock.
Oh no.
Eller?
Den skulle vara bra. Ja. Little, att hon kallade en av huvudrollerna. Det skulle ju passa med scenen i när han återträffar sin vildingkompis också.
Precis, you are no god, I've seen your...
Ja, så Little Cock köper jag. Det kanske också, kan ju också vara Lord Cock sen.
Exakt.
Eller tänker du på annat? Large cock?
Ja, precis. Eller little cunt.
Little cunt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här är ju uppenbarligen Jon Snows säsong. Det är ingen snack om den saken. Men det verkar ju som att väldigt många andra trådar kommer användas för att liksom berätta Jon Snows story. Känns det som.
Ja. Och du har spanat någonting i storybågen om Bran.
Precis. Bran Stark, den lilla killen som ligger uppe bland träden och drömmer sig bakåt i tiden, som jag fattar det, tillsammans med Max von Sydow.
Jag vill inte göra det.
Nej, jag skulle gärna göra det. Nej, men det här är ju, vi får ju se en flashback, en tillbaka tidsdröm där man får följa en vad är det? Äldre tonåren, 20-årsåldern, Ned Stark och några av hans kompisar som kommer upp till ett torn där de möter två av the Kingsguard, kungavakten från förr.
Den galna kungens.
Precis.
Kungavakt.
Och det sägs inte i serien vad det här tornet heter, men i boken så...
The Tower of Joy.
Ja, precis.
Och Ned Stark börjar fightas. Det är mot den legendariske krigaren Sir Arthur Dayne. Sword of the Morning, som man kallas, med sitt Valyrian Steel svärd som heter Dawn. Vilket man inte får reda på här, men så är det. Och det här är ju...
Alltså det är olika omskrivningar på att han är väldigt bra.
Han är väldigt, väldigt bra. Alltså har någon ett svärd med ett namn och har någon ett smeknamn, då är de en stark jävla krigare. Nej, men det här är ju en scen som Bran själv säger att han har hört den här berättelsen om och om igen, hur hans pappa besegrade den här formidabla krigaren och så vidare. Men det visar sig här att Ned Stark har ju ljugit för sina barn. För det var inte alls han som dödade Sir Arthur Dayne. Det var hans kompis, Howland Reed.
Där ser man.
Ja.
Men själva poängen med det här är väl inte den fighten precis. Själva poängen är väl där Bran försöker ta sig in i det förbannade tornet.
What's in the tower? That's enough for one day. We'll visit again another time.
I want to see where he's going.
Time to go.
Father!
Absolut, men jag tycker ändå själva fighten är ju intressant i det att Ned Stark, som under hela säsong 1 gjorde sig liksom ett, han var ju den här ärofyllda, hade mycket heder, ljög inte, det var liksom sanningen framför allt och sådär, så till den grad att han typ förstörde för hela sin familj och själv dog, att han under hela sina barns uppväxt har ljugit för dem. Vad tycker ni det är? Alltså förändrar det bilden av Ned, tycker ni?
Ja, men det gör det nog. Alltså det känns som att det, man undrar om det liksom ligger mer bakom den historien att, som gör att de har liksom nystat den där legenden. För det känns som att han har ljugit om mycket mer, misstänker man ju. Och det kommer säkert visa sig när vi kommer in i tornet och kanske får träffa Lyanna om hon är där.
Men de måste ju in i tornet. Vad är det som Magnus, du som kan det här eller som har tänkt mycket på det här?
Men vad jag undrade, ni som inte har läst böckerna, hur tydlig var den här scenen?
Alltså, inte alls.
Nej, jag tror att den är ganska obegriplig om man inte har läst böckerna.
Vi kan ju ha fel, läsare kan ju höra av sig eller lyssnare kan ju höra av sig, men jag tror inte jag skulle fatta det om inte jag hade pratat mycket med dig. Nej. Vad det förbannade stenröset där handlar om egentligen. Men vad vi är överens om att det kommer, vi kommer få veta vad som är i tornet.
Och jag skulle gissa nästa avsnitt. Jag blir så jävla frustrerad, varför drar de ut på det här?
Ja, det undrar, alltså det är väl lite av den här seriens claim to fame kan man väl säga, att dra ut på saker. Aningen lite för länge.
Ja, men nu är det liksom så här, visst, avsnitt brukar sluta med cliffhangers. Mm. Men nu är det liksom cliffhangers.
Ja, det är mycket cliffhangers.
Det är jävligt, det är frustrerande.
Jag vill återknyta till vars Jon Snow är på väg. Mm-hmm. Någon gång så måste ju han konfrontera ärkeskurken Ramsay.
Måste han det?
Ja. Okej, men det kanske inte måste. Men antingen så går han uppåt och krigar med White Walker, sen så går han ner och krigar med Ramsay.
Mm. Det känns som att någon måste ta ett tur med Ramsay i alla fall.
För att Ramsay är ju med i det här avsnittet också. Sandy har koll på Ramsay. Jag tror ju att Jon Snow blir den lilla bryggan ner till Ramsay.
Who is this?
Rickon Stark.
How do I know that's Rickon Stark? Welcome home, Lord Stark.
Precis, han har ju förlorat en Stark, Sansa som flydde från honom, men fått en ny. Och det är en liten Stark som vi inte har sett på 3 säsonger, nämligen Rickon.
Lillkillen.
Ja, precis. Och han är ju fortfarande lite oklar personlighet, den här Rickon. Man vet inte riktigt vem han är eller om han liksom kommer få någon ordentlig funktion där, eller man bara liksom har namnet Stark som ger lite glans. Det var alltså, han levererade som någon slags present av en av Ramses allierade tillsammans med beskyddaren Osha.
Just det.
Och det är alltså, de har inte sett sedan tredje säsongen var det.
Jag tyckte det kändes som en sådär ganska klumpigt sätt att föra in dem i handlingen, att liksom det enda sättet man kan använda Ramsay och göra han svinigare, det är att sätta en Stark, det är att sätta folk i fångenskap på honom så han kan plåga dem igen.
Det värsta var ju att de hade dödat hunden Shaggy Dog.
Orkar inte.
Vadå, blir du mest orolig över hunden?
Nej, men jag måste det vara en till säsong när Ramsay håller på att tortera?
Men jag håller med dig där, för att det är som att Ramsay, de har etablerat honom som det stora ärkesvinet och nu vet de inte riktigt vad de ska göra av honom. Så det enda sättet de kan liksom etablera hans ondska, det är att tillföra honom fler personer de kan plåga. Och nu hittar de några i tredje säsongen som de inte visste vars. De irrade ut någonstans och nu jäklar. Nu blir det åka av det.
Ja, precis. Men det är frågan om det liksom, om Rickon och Osha kanske har någon slags plan. Eller om de är bara liksom Ramsays kanonmat nu.
Det skulle ju vara sjukt tråkigt om det var det, för att Ramsay börjar ju, i alla fall för mig, bli mindre och mindre obehaglig.
Ja, men han är ju en seriefigur vid det här laget. Ja, nu han börjar... är en bondskurk.
Ja, men nu, framförallt efter den här pissscenen så förstör de nästan en av de bästa skurkarna i serien som man behöver. Man behöver ju någon att hata för att orka titta på Game of Thrones. Man vill ju se honom plågas ihjäl, åtminstone dö någon kan man ju ändå hoppas. Jag tycker att Ramsay, att High Sparrow börjar bli mycket obehagligare än Ramsay.
Oh ja, det håller jag med om. Jag hatar fromma människor. Men jag tror inte att det var Shaggy Dogs huvud som de slängde in.
Du tror inte att Shaggy Dog är död?
Jag vägrar tro att Shaggy Dog
är död. Men du tror ju aldrig att någon är död. Däremot brukar du börja få rätt i det här avsnittet att de frågasätter ju i manus om The Hound är död.
Ja.
I storybågen om Arya Stark.
Just det.
Så du kan ju ha rätt.
Nej, men alltså det känns ju som... Alltså det är för enkelt för Ramsay att han får det här bara serverat på ett fat. Han som kommer med Rickon och Orsa är ju från huset Amber, liksom arvingen där. De är liksom super stark lojala.
Okay. Så du...
Det är liksom när Rob...
Du vad heter han?
Rob Stark var ute och... Nej, men när Rob Stark var ute och krigade för några säsonger sedan. Det var ju liksom, huset Amber var ju hans liksom mest lojala bundsförvanter, liksom, de som alltid backade upp. Så.
Så det skulle kunna vara något trick där?
Jag tror det.
Kanske som Amber ligger bakom tillsammans med...
De har en plan.
Ja, för man undrar, vad har Rickon gjort i 3 säsonger? Vad har han varit?
Ingen aning.
Han liksom...
De ser ju ganska rena ut när de kommer. Så ja. Det är ju liksom lite ologiskt att de har knallat omkring i ödemarken utan mössor hela den här tiden. Mm. Återigen, jag är fascinerad av att alla går omkring utan mössor i kallt klimat.
Det är ju också svårt att veta hur jävla lång tid har passerat. För tiden går ju inte så synkat i de olika storylinesen i den här serien.
Jag vet inte fan. Ja, men det blir spännande att se när man börjar prata. Liksom, om man kommer vara, jag tror man kanske kommer märka då om man kommer vara en person som man kommer följa under... kommande säsonger eller om de bara kommer liksom döda av honom. Det var lite känsla av liksom, alltså, Tristain och Tommen och Myrcella, de är alla lite så personlighetslösa, så det känns som att de kommer dö snart.
Ja,
är man inte lite trött på det att det är bara bifigurerna som får träffa huvudfigurerna hela tiden? Att det måste ju någonstans börja göra att Ramsay och Khaleesi och Jon Snow, att de någon gång får göra upp eller ses.
Ja, en vild
ses lite grann.
Ja, en vild spådom.
Dricka ett glas vin.
En vild spådom. Daenerys kommer dö i den här säsongen.
Oh my god.
Daenerys, jag sätter mina pengar på Tyrion.
Sätter du några pengar sen?
Ja, men just nu hoppas man ju faktiskt att Daenerys ska dö. På grund av det. För att det är så tråkigt där och när.
Ja, men det är utmärkt att du tar upp just Khaleesi. Drakmamman.
Ska vi ha lite pliktrapportering eller vad man ska säga?
Ja, för det för oss ju rakt in på de andra storybågarna i det här avsnittet som kanske inte förtjänar så stor uppmärksamhet.
Pliktrapportering var det. Jag tänker vi gör så här. Jag nämner lite saker som händer och så försöker ni beskriva era känslor med ett ord inför det här. Okej. Sam är sjösjuk på en båt.
Finlandsfärja.
Oro.
Ja, kanske oro.
Man fick inte veta mer än att han kräktes i en hink.
Han ska ta med Gille till sin familj. Det låter som att pappan är inte särskilt snäll. Och man vet inte riktigt.
Hur fan ska det gå?
Ja, de har inte så himla bra kommunikationer. Så det tar ju ganska lång tid innan man hör.
Återigen, det är inte riktigt där man vill veta mer om. Vill man verkligen det?
Nej.
Som den här säsongen utvecklas hittills.
Snabbspola.
Ja. Ja, verkligen snabbspola. Okej, nästa här då. Varys står i en tronsal och hotar en morsa.
Ja, snark.
Jag vet inte. Alltså här är också om jag bara får säga, här är också ett exempel när som Game of Thrones har varit lite dåliga på, eller serieskapen varit dålig på den här säsongen. Det är ju att jag har i alla fall för mig att tidigare i serien så kunde de med tiden i alla fall välja de viktigaste historierna som man är mest intresserad av att följa och dra ut på dem lite grann. Nu duttar de lite grann på 9 ställen på ett avsnitt.
Men det är bara 3:e avsnittet. Det är de mer utförliga djupdykningen brukar komma typ efter
avsnitt 5. Men det är förbannat med Jon Snow har ju återuppstått. Det är, ja, väl en det, ganska är stor, det är väl en av de största vändningarna hittills. Oavsett hur oväntad den var så är det väl den som liksom, det är väl själva motorn i det hela.
Du har en poäng.
Och se Varys står vid ett bord då. Gör mig en aning konfunderad. Och lite besviken.
Men nästa scen då. Tyrion försöker småprata med Grey Worm och Missandei. Vid ett bord.
Dubbelsnark.
Jag går ut och spelar pingis snart. Och han är ju verkligen, nu har han ju återigen Tyrion. Han dricker lite grann och är lite cool.
Alltid något.
Ja, men det får inte han ner framåt. Han hade ju drakar. Han släppte loss drakarna.
Sen det vore det
logiska. Det logiska vore ju att ta upp den tråden.
Ja.
Det borde ju du tycka som älskar drakar det nästan mer än du älskar katt. Där.
Det kanske kommer om 5-6 avsnitt.
Din sjuke jävel.
Men, nu, inga påhopp här. Fan vad taskigt. Hur känner ni inför avslöjandet att Varys Little Birds är barn? Hans spioner är barn.
Ja, men det var nog lite roligt. Ja, men inte mer än så.
Marcus?
Milt underhåll.
Jag väntar fortfarande på att se poängen med det, ja.
Sen har vi en ganska lång episod där det som jag brukar kalla incestparet, Cersei och Jaime, ingen vill leka med dem riktigt. De är inte så populära.
Nej, känslor. Men de har ju en joker i leken med det där monstret som följer dem.
Du använder för många ord. Det ska vara ett ord för att uttrycka dina känslor.
Urk.
Snabbspola.
Du har använt det någon
gång. Okej, nu var snabba här då. Tommen pratar med högsparven.
Sätt det för.
Obehagligt.
Arya kan se igen.
Det var väl världens minsta överraskning.
Ja.
Nej, Arya, det var ju självklart att hon skulle få tillbaka synen.
Det som var lite spännande var att hon frågade, vem vill ni att jag ska döda? Så det kanske de har någon plan som de, alltså, ja. Att det är någon de vill att hon ska döda
nu. Alltså jag är jättenyfiken på hela Arias och de här faceless människornas, alltså den plotten i stort. Men just de här detaljerna med att hon fäktas hela tiden, jag orkar inte.
Nej, det går för långsamt.
Vi går vidare då. Daenerys kommer till Enkestaden.
Jag orkar inte. Vad två ord.
Mm. Nya Dorn, säger jag.
Ja.
Där hoppas man ju liksom, vad gör den där draken? Som hon lämnade kvar.
Ja, den äter väl någonstans.
Ja. Men hur länge ska han... Alltså, det är det här vi, du och jag alltid liksom brukar bråka om när vi pratar om det här. White Walkers är coolare än drakar. För när de väl visar sig så händer det någonting. När draken, vad gör draken egentligen? Men tror du inte att det är draken som kommer komma någon gång? Hur ska hon annars bli fri från den där?
Men det är ju det som är det tråkiga. Antingen blir hon räddad av draken, eller så typ tar hon över de här Enkestaden, eller så rymmer hon. Och allt slutar med att hon ändå kommer tillbaka till Marine. För vad fan ska hon annars göra? Det finns ju liksom det här, vad som än händer med Daenerys så kommer det sluta på samma sätt.
Hon har ju de där riddarna efter sig också.
Ja.
Men alltså det, för att det är väl också så att de kan inte flytta Daenerys till Jon Snow redan.
Nej, det, är för,
det är för tidigt för
hon
det.
Har för lite kläder också.
Ja, hon kommer frysa. Ja, fy fan. Men ja, nog med pliktrapportering. Ibland är det pliktrapportering. Det är intressant ändå.
Ja, det är så roligt.
Men i nästa avsnitt av Game of Thrones har ju titeln Book of the Stranger.
Det har jag ingen aning om. Jag tänkte inte på det förrän du tog upp den hållpunkten. Sandy?
Jag tänker att du kanske har någon teori om
men
det.
Men vem är The Stranger?
Att, ja, precis.
The Stranger är ju dödsguden, så att säga. The Seven. Det finns 7 gudar. Så här, smeden, moden, bla bla bla. Och så finns det The Stranger som liksom är...
Ska man kunna det här?
Guden Smeden, undrar jag lite över.
Ja!
Vänta, nu är det återigen... Ska man ha lagt märke till det här när man tittar serien?
Men ni vet väl att de nämner ju lite olika gudar. The Maiden, ja, The Warrior.
Ja, mamman har man
Mother,
hört.
The Crone, lite olika.
Ja.
Så finns det då den som man inte helst pratar om, The Stranger.
Och det är döden?
Ja.
Då är det någon som dör alltså.
Då innebär det ju, i nästa avsnitt så kommer White Walkers.
Eller drakar.
Nej, inte drakar. Nej, vi ska inte dra. Men då hoppas jag och håller tummarna på att benranglen gör comeback. För det är liksom också, det är lite dags att de också börjar flytta fram sina positioner. Ta på sig stridshjälmarna.
Vi får mötas igen om en vecka och diskutera, se vad det var.
Om det absolut. Var vi ses om en vecka och så får vi veta vad The Book of Stranger och mycket annat.
Ja.
Många frågor. Framförallt, vad fan är poängen med Jon Snow?
Ja, precis. Jag tycker det
kanske vi får veta nästa
vecka. En grej som är lite spännande där är ändå att alltså som i sitt förra liv så var ju han lite så här, han skulle förena folk, han skulle liksom skapa allianser.
Mm.
Och nu bara drar han iväg själv.
Mm.
Alltså något har ju hänt.
Något har hänt, helt klart.
Det är ju lite ett budskap, det glädjer, alltså det är lite amerikanskt. Individen är starkast. Är det? Och sen är det ett ateistiskt budskap som jag gillar det här. Vi kan avsluta med det i den här serien. Det är ju att det finns ingenting efter döden, oavsett vad de andra karaktärerna tror.
Ja, det är mysigt.
Ja, det är fint. Jag blev lite lycklig av den scenen. Ja,
så trots alla invändningar så ser vi fram emot nästa avsnitt.
Absolut.
Vi ses nästa vecka. Valar Morghulis.
Valar Doheris.
Hej då.